Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ludvig Taninger, välkommen till Öppet Sinne.
Tack så mycket, Paul Varje.
Det här ska bli intressant. För du och jag, eller rättare sagt, du började följa mig på Instagram för att du gillar MMA.
Stämmer.
Och liksom där har vi haft lite kontakt, sen började jag följa dig. Och helt plötsligt så fick jag massa schyssta ostar, en massa schysst skinka.
Som så här avsäktspresent.
Exakt, exakt. Men jag tycker egentligen att vi börjar där. Alltså så här, jag tror att de som känner igen dig från dokusåpan X on the Beach.
Stämmer.
Men du driver också Bengtssons ost.
Och yes.
Du blev ju även känd i X on the Beach för att vara liksom ostkungen.
Exakt, exakt.
Och jag såg ju den första säsongen och jag blev lite full i skratt när det kom upp med din passion för ostar och allting. Men nu när jag verkligen har fått testa ostar och fått smaka på så här, det du otroligt kunnig på, så måste jag säga att jag är fan mig imponerad. Alltså. Det här är,
kul att höra.
Men det är så grymt. Och den här liksom avskedsgrejen som jag fick av dig, alltså jag vet inte hur många dagar jag gick åt ost och skinka och jag gick bara runt och njöt. Så
det är egentligen, det är egentligen det bästa du kan äta. Det är fett och protein. Egentligen det är det bästa du kan äta.
Ja. Men hur började den passionen för dig?
Alltså i grund och botten, så mina föräldrar, de köpte en ostaffär i centrala Helsingborg 1987. Och det var ju några år sedan innan, alltså innan jag föddes.
Mm.
Och när jag föddes så hade liksom min mamma precis i princip köpt butiken och hade fullt upp. Så jag låg ju liksom i en resesäng på lagret bland ostarna när min mamma liksom mellan kunderna gick tillbaka på lagret och matade mig liksom. Och egentligen så började det väl redan där. Sen under hela min uppväxt så har jag alltid alltså hjälpt till i butiken, alltså under jul, nyår och alltså högtid och påsk och så vidare. Stått på marknader, jag har till och med spelat fiol på marknader, alltså bredvid ostdisken. Och så alltså det har liksom varit följt med hela tiden liksom. Och varit ganska naturligt. Men du vet, under min, alltså under tonåren så vill jag ju inte alls hålla på med ost.
Nej.
Om jag ska vara ärlig, jag spydde på allt som hade måste göra och liksom, och jag hade fått för mycket av det. Jag bara kan berätta en rolig grej. Alltså under min uppväxt, när jag var ganska morgontrött, svårt att gå upp på morgonen, och när jag inte gick upp i tid, så min pappa, vad han brukade göra, han hade hemma alltid en sån här riktig stinkost. Och det är en sån här riktig dansk, alltså den luktar fotsvett, alltså riktiga ingrotts fotsvett.
Vad heter det?
Finns lite olika sorter, men det är damboostar. Mm. Alltså den typen av ost, damboost. Till exempel då Gamle Ole, Svarta Sara. Den typen av ost. Och du vet, de är så saftiga. Du vet, det rinner ju ostsaft och så vidare. Så han, när jag tyckte upp på morgonen, så tog han liksom sina fingrar på osten och liksom gröpte ur. Så det var ost på fingrarna och saft och så vidare. Och så när jag låg och sov, så kom han liksom och så tryckte han upp alltså osten i min näsa. Och alltså jag blev så arg varenda gång. Det har hänt mer än en gång. Och du vet, det sitter kvar hela dagen. Så sitter den där jävla lukten, vet, man känner sån lite subtil. Alltså typ 8 timmar har det gått och man känner subtil lukt av fotsvett. Så jag, alltså uppriktigt sagt, jag spydde på ost under min tonår. Efter gymnasiet så började jag plugga på Linnéuniversitetet i Kalmar, ekonomutbildningen, 3 år. Och efter min tid där så stod jag lite i ett vägval, vad jag vill göra med mitt liv. Ska jag liksom flytta upp till Stockholm och göra karriär på min utbildning, eller ska jag flytta hem och jobba med familjeföretaget? Och det blev ju det sistnämnda, för jag såg liksom potentialen och möjligheterna i just konceptet Bengtssons ost. Det var ju nämligen så att min mamma och pappa köpte en Bengtssons ostbutik i centrala Helsingborg 87. Och 91 så köpte de även upp varumärket Bengtssons ost. Så Bengtssons ost har funnits i vår familj sedan 1991. Och det är ju inte vi som är grundarna av Bengtssons ost, utan det är Bengtssons familjen som är grundarna av Bengtssons ost. Men i min familj har det funnits sedan 1991. Och vi har haft då en butik i centrala Helsingborg som har fungerat väldigt bra under alla åren. Och efter mina studier då i Kalmar, jag var färdig 2013, var jag klar. Och då hade vi precis öppnat vår andra enhet på Väla centrum i Helsingborg, som är, jag skulle säga, ett av Sveriges bästa köpcentrum faktiskt. Och då efter mina studier så flyttade jag hem, började jobba med familjeföretaget, började jobba på Väla. Jag jobbade där till 2014, och i november 2014 så kom de från ett annat centrum närliggande, i en närliggande stad, och de gillade vårt koncept och de ville att vi skulle öppna på deras centrum. Och under november månad och december månad inkommande, det vet, har vi som mest att göra, för det är julen. Under julen så har alla butikerna mest att göra. Och min pappa då sa till hyresvärden då att kom tillbaka i januari, februari, så tar vi diskussionen då. Och tyvärr så förlorade jag min pappa i december samma år, 29 december. Från egentligen en timme till en annan timme. Och han blev 60 år gammal. Han satt hemma, kollade på liksom fotbollsmatch. Jag tror det var Barcelona på TV. Riktig Barca-fan, älskar fotboll. Och mitt under liksom tiden han kollade så hör min mamma konstiga ljud. Hon sitter i kontoret, rummet bredvid. Han sitter i vardagsrummet. Hör konstiga ljud. Och jag, du vet, jag var på bio när allt detta här hände. Jag minns exakt, jag såg The Hobbit så på bio med en av mina bästa vänner. Och det här händer då hemma samtidigt som jag är på bion. Och jag känner liksom hur det vibrerar i min ficka. Telefonen ringer under bion. Jag tar upp telefonen, ser att jag har typ 8 missade samtal. Och jag ser även flera sms från både mamma och min syster Linda. Så tänker jag, fan, så går jag in och öppnar smset. Och det första jag ser, det är Linda, min syster, som skriver pappa är död.
Oh, shit.
Kan du förstå den känslan när du sitter inne på bion?
Mm.
Och liksom läser, alltså, pappa är död. Du kan inte riktigt fatta det. Alltså, jag var i chock. Jag liksom kollar på min bästa vän och säger bara, min pappa är död.
Mm.
Det är det första jag säger till honom, min pappa är död. Och jag ställer mig upp ju såklart. Jag springer ut ur biosalongen. Jag måste bara hem. Som tur är så är jag cirka 5 minuter bort med bil. Och när jag springer ut ur biosalongen, jag är fortfarande helt chock. Iskall är jag också. Jag springer ut. Där finns en enda taxibil utanför filmstaden. Och det är precis som att den taxibilen var där för mig. Jag hoppar in i den, säger bara kör, min pappa är död. Jag säger till taxi, min pappa är död, upprepande gånger. Kör den gatan. När vi börjar närma oss gatan, jag ser ambulansen nere på gatan, bredvid fastigheten. Jag springer ut ur taxin, jag betalar inte den. Jag bara springer rakt till ambulansen, springer upp. Väl uppe i lägenheten är hela min familj. Pappa är inne i vardagsrummet med ambulanspersonal och försöker återupplivas. Och allt är bara kaos, allt är hysteriskt. Mamma är helt hysterisk. Mina syskon är helt hysterisk. Jag är helt iskall, jag kan inte känna någonting. Jag kände att det är inte slut. De kommer få liv igen. Jag kände det hela tiden. Men de fick inte liv i honom. Och vi åkte in till sjukhuset akut efter ambulansen. Och vi väntade i väntrummet säkert en 10 minuter, en kvart. Säger läkaren liksom komma gåendes mot vårt rum och komma gå in i vårt rum. Och liksom jag ser direkt på honom att det här är inte bra. Alltså. Och han kommer in, och respekt till den läkaren att han direkt kommer in och släpper bomben. Han liksom förhalar inte det på något sätt. Han väntar inte med det på något sätt, utan han bara kommer in liksom och släpper bomben och sa att tyvärr kunde vi inte rädda livet på er pappa. Och då liksom då ja, det blir ju kaos allting. Och man vet inte vad man ska göra, man är helt maktlös. Och även, jag vet inte liksom egentligen vad som var jobbigast. Det var nästan jobbigare att se min mor. En tanke på att min pappa är död, vilket är sjukt egentligen, men just att se min mamma så jäkla ledsen och så otroligt förstörd. Alltså, de har ju liksom levt ihop alltså, över 30-40 år och gjort allting tillsammans. De har liksom varit så här. Så att det här var liksom verkligen någon, alltså en ren kalldusch. Och något jag aldrig kommer att glömma liksom, det var när man väl ska ta avskedet, för det här sker ganska snabbt, allt detta sker inom loppet av 2 timmar kanske, allt detta här. Och då ställde de mig frågan, vill ni gå in och ta avsked så får ni lov att göra det, vill ni inte så behöver ni inte göra det. Och jag kände liksom bara att jag måste på något sätt få se honom en sista gång, du vet, lite grann. Och det var lite, jag vet, när jag gick in där och tänkte liksom att du ser din pappa liksom ligga på en sjukhussäng. Allt var väldigt vackert, väldigt fridfullt. Men du vet, han ligger livlös. Och du vet, jag har aldrig sett en annan människa död in i hela mitt liv. Och du vet, jag har haft turen nog att aldrig varit med någon närstående som har dött. Och jag menar, det, man hör liksom att jag, bekanta, familj, du vet, en bortgång där pappan gick bort i den familjen, eller likväl barnet gick bort, eller någon olycka och så vidare. Men man tänker att man är odödlig själv. Man tänker att det händer aldrig en själv. Men det där var det värsta jag varit med om i hela mitt liv. Och just gå in där, du vet, och jag hade så svårt att lämna rummet. Alltså, jag ville inte lämna rummet, vet. Jag bara, tårarna bara liksom ran över hans bröst liksom. Jag bara var på hans bröst och kände hur fortfarande han var lite varm, du vet. Fy fan, det är det värsta jag varit med om i hela mitt liv, alltså. Och det är någonting jag inte önskar min värsta fiende ens en gång. Men sen nu liksom i efterhand så tänker man ju på liksom pappas bästa. Och jag menar, det var precis så han ville gå bort, om det väl skulle ske. Dock så var det ju liksom 20 år för tidigt. Som sagt, han blev 60 år gammal. Och liksom det kom från en blixt, från en klar himmel. Och det som är ännu mer sjukt, vilket både hela min familj och jag inte har liksom förstått riktigt, det är att om man, liksom, om man hade detta på känn på något sätt. För när vi då kommer hem, jag åker ju såklart hem med min mor och spenderar säkert de 2 första veckorna efter detta hände hemma hos min mamma. Jag hade egen lägenhet, men jag valde ändå att bo hos min mamma. Och när vi kommer hem samma kväll, det här hände klockan 10 på kvällen, så vi kommer hem kanske innan midnatt och ska lägga oss i mamma och pappas säng då ju. Och så under mammas kudde, så är det ett litet paket. Och du vet, bara jag såg paketet, jag fick rysningar. Och det är ett litet fint paket som han och då, pappa då, har packat in och klippt ut från ett rött presentpapper, små hjärtan, och klistrat på. Och det är så otroligt olikt pappa att göra något sånt, för han är inte alls kreativ på det sättet. Det är så jäkla olikt. Och när vi öppnar det här paketet så står det jättefint meddelande till min kära mamma, liksom hur mycket han älskar henne och hela den där biten, och liksom att han vill leva med henne för resten av livet och allt det där. Det var liksom inga tecken på alltså, att han liksom tog sitt liv eller något sånt, absolut inte. Och det visar även obduktionen sen också, såklart. Men just att det var så olikt honom att göra detta. Och i det här paketet så var det ett litet armband med en dödskalle fullt med diamanter på. Och du vet, det är någonting som jag och min familj aldrig riktigt fattat. Har han haft det på känn eller har han inte haft det på känn? För läkaren, enligt obduktionen, så var han ju kraftigt förkalkad i blodkärlen. Och när vi pratade med vår husläkare, som min pappa också hade, efter detta hände, så berättade husläkaren att hon ordinerat liksom blodtrycksmedicin, för han hade högt blodtryck. Och det är ju med tanke på att han var så kraftigt förkalkad i kärlen. Och han kom ju från den gamla skolan. Han kom ju från Ungern. Född på 50-talet i Ungern. Och han visste bäst själv. Han liksom gick och tränade i gym. Kom hem, tog blodtrycket. Det hade gått ner. Ja, det känns bra. Det är klart att blodtrycket går ner efter man har tränat. Och det var bland det värsta jag varit med om i hela mitt liv, Paula. Alltså. På riktigt.
Det kan jag tänka mig.
Och just det här liksom, om han hade det på känna eller inte. Och läkaren sa liksom att alltså det är orimligt att han inte kände av det på något sätt. För jag vet min sambos styrpappa, Ole som han heter, han var också kraftigt förkalkat. Men han kände av det, det vill säga i skidbacken när han var ute och åkte skidor, och har min tjej berättat. Och han kände av att han blev trött, att vet, någonting inte stämde. Och han liksom lyckas kolla upp det. Och så ser de att han är kraftigt förkalkad. Så de gör en sån operation där de tar ett blodkärl från låret och sätter in. Byter ut det helt enkelt. Och det är ju det som min pappa också hade behövt göra. Men vi kommer aldrig få veta. Men som sagt, det är på det sättet han ville gå bort i alla fall. För han har alltid sagt till mig, och även till min mor, att liksom, blir jag så illa så att jag liksom inte kan ta hand om mig själv, så jag inte kan gå på toaletten själv, då vill jag att du avslutar mitt liv. För det är inte värde, alltså det är ingen värdighet att leva det livet. Så nu i efterhand liksom, och hela bearbetningsprocessen efteråt, jag skulle säga att jag är klar med hela sorgarbetet i princip. Men just att man bearbetar det på att liksom, att man tänker ändå, försöker tänka positivt, att han led inte. Det hände liksom väldigt snabbt. Det hade varit mycket värre för honom om liksom det hade varit exempelvis cancer, som liksom är långdragen sjukdom, när man ser att han liksom förtvinar och blir mer och mer en grönsak liksom. Det hade varit mycket värre för honom, men kanske egoistiskt sett så hade det varit bättre för honom själv. Hur känner du där? Hade du hellre liksom, alltså tänker man på sig själv i den situationen, eller så det... eller ska man tänka liksom på personen i fråga?
Så det där är så svårt. Jag vet inte om du vet det, så du har ju följt mig ett tag på Instagram, men jag har ju delat om att min lillebror, jag förlorade min lillebrorsa, va?
Exakt.
Så jag förstår verkligen det här som du säger med chocken och när man får sms'en eller om man får ett samtal, att det är jättejobbigt, och det är verkligen en riktigt obehaglig grej att gå igenom. Jag tror, vad ska man säga? Jag hoppas väl också att den dagen jag går bort att det sker på ett väldigt snabbt sätt och att det är inget lidande. Jag är min pappa nu i Spanien som har haft massa problem med cancer. Fått operera sig flera gånger. Nu fick han senast ta bort en njure. Och liksom, det har varit massa strul. Och han sa det själv till mig här för... Jag var strax innan corona...
Hur gammal är din pappa nu?
Han fyllde 66 precis. Men han sa det strax innan liksom pandemin bröt ut. Då sa han att nu gör inte jag några fler operationer. Liksom, om de vill göra något mer nu, då är jag klar. Han bara, jag vill bara resa. Han älskar Japan, och han bara, jag vill vara i Japan. Jag vill resa runt mer i Japan och lära mig språket bättre.
Leva liksom livet sista tiden.
Exakt. Och på något sätt när han sa det, så kan jag känna, ur ett egoistiskt perspektiv, så kan jag alltid säga, nej men du måste göra allting för att du måste finnas kvar. Men samtidigt så kände jag någonstans att så är det här han vill, då är det okej. För mig alltså. Det är klart att jag fortfarande vill ha min farsa kvar liksom, men jag respekterar på något sätt hans vilja.
Exakt.
Men ironin är det hela att nu när pandemin bröt ut så blev man ju låst hemma och har inte kunnat resa alls. Så när de sa vi måste ta bort din njure, så accepterade han det istället och har gjort den här operationen. Och som det ser ut just nu så ser det bra ut. Han gjorde någon, så jag vet inte om det heter biopsi eller vad det är, men de hade kollat honom igen och just nu fanns det inget spår. Men sen är det ju det, det tar 5 år innan du är friskförklarad. Men nu har han väl i alla fall varit fri i 1 år, och det lustiga också i allt det här är att desto mer han har pratat om sin egen död, desto gladare till livet har han varit. Mm. Så jag tror att det kan bli så också med folk ibland, att om du försonar dig själv med att jag har det här, jag kan gå bort och det är okej, då tror jag att du lever ett bättre liv. Mm. Men jag tror att om du inte försonar dig med det och går runt och bara lider och bara tänker jag kan dö, då tror jag att det blir värre.
Men framförallt psykiskt, det är psykiskt.
Ja, ja.
Alltså påfäst ordentligt om du tänker så.
Ja, men sen förstår jag liksom som för dig och din familj, han försvinner och ni är kvar. Mm. Det är jobbigt för er.
Exakt.
Det är precis som för mig med min lillebrorsa då, han försvann och vi är kvar och det är jobbigt. Och det kommer ju alltid vara ett så här ständigt sår igen.
Exakt.
Med det här. Och jag tror att hur mycket man än bearbetar de här bitarna, så det går aldrig över.
Hur länge sedan var det du förlorade din brorsa?
2016.
2016, ja.
Hur länge sedan? Jag vet ju Hobbiten, men jag minns inte när den kom.
2014.
Usch, det är jättenära ju.
Det är nära.
Två år ifrån.
Ja. Det är två år ifrån. Jag vet inte, hur känner du med just sorgarbetet efteråt? Alltså, för mig, då var det liksom att det var precis som att jag alltså, fick en påse med sorg.
Mm.
Och liksom, i början så var det liksom flera gånger om dagen som den tömdes lite. Och det bara kom liksom över mig. Flera gånger om dagen, den första tiden. Men sen liksom blev det gläsare. Längre mellanrum, mellan varje liksom påstömning. Mm. Och liksom till sist så är påsen tom. Mm. Till sist så finns det liksom ingen riktig alltså sorg kvar. Men liksom saknaden kommer alltid vara där.
Ja.
Och liksom kärleken kommer alltid vara där. Men just alltså just sorgen, just alltså hur var det för dig? Kom det också liksom så här, typ i omgångar liksom för dig? Alltså att det kom liksom över dig och sen blev det liksom gläsare och gläsare, eller liksom, hur har det varit?
Så det är så, alltså just när allt det hände så var jag i en fas där jag mediterade jättemycket. Så jag mediterade en timme om dagen. Jag tror att jag var väldigt djupt i mitt så här personliga arbete med mig själv och meditation och hela den biten, rannsakan, ifrågasättning om mig själv, livet, döden, ganska så allmänt liksom. För mig var det nog en stor hjälp att jag var där, för jag vet att många gånger när det blev väldigt jobbigt så la jag också fokus på att sätta mig och meditera. Och då kunde jag känna att jag fann en avslappning. Men jag tror utan det så tror jag att det hade varit mycket värre. Det är bara en känsla jag har.
Mm.
Sen har jag aldrig haft problem att gråta. Och jag uppmuntrar den här podden många gånger att släppa ut i. Så känner man sorg, gråt, bara håll inte in. Och jag tror att det är på något sätt den viktiga biten i sorgprocessen. Att inte stänga in de här känslorna utan släppa ut dem. Mm. Sen till exempel när jag spelade in poddavsnittet om min lillebror. Det var ju bland det jobbigaste jag gjort. För då sätter jag mig och... Jag vet inte hur du känner, men för mig är så här, problemet är egentligen inte kanske hur personen i fråga har gått bort eller ej. Men det är när man börjar minnas människan, det är då det blir jobbigt. Det är det som är tungt. Och jag kanske nu får jag själv den här, det blir jobbigt liksom. Men som när du pratar om det här grejen med ostarna liksom, och att han gjorde det trycket på näsan. Det blir så här, det blir en glädje och en humor i det, samtidigt så blir det en så jävla sorg.
Du vet, jag önskar att han gjorde det alltså imorgon liksom.
Ja.
Förstår du?
Ja.
Men då hatade jag det.
Ja.
Så det är verkligen det som du säger, att man ser liksom alla liksom, det är klart att ingen är perfekt liksom. Han hade sina negativa sidor också.
Ja, ja.
Men det blev ju mycket det här att hans negativa sidor vänder man till något positivt.
Ja.
Framförallt efter de har gått bort.
Nej, men verkligen. Och jag tror att det är där man behöver ha kvar det, egentligen minnena.
Mm.
Man får liksom samla på de här fina minnena.
Och du drömt om din bror någon gång? Alltså man har alltså så här kommit till dig i någon dröm?
Mm. Inte direkt så.
Eller att du har träffat han i någon dröm? Eller
att liksom... På det sättet, jag har absolut drömt om honom. Jag tror inte det har varit så att han har dykt upp eller så. Men jag har definitivt drömt om honom, det har jag.
Men jag
drömt
om min pappa en gång.
Ja.
Och då, verkligen, alltså då kändes det ju riktigt verkligt. Alltså, ja. Det var typ som att han steg ut ur bilen på parkeringsplatsen liksom, och jag ser honom liksom.
Ja.
Och typ han säger, nej men jag har inte gått bort alls. Alltså fattar du? Och så liksom man vill bara fortsätta sova. Man vill bara liksom aldrig vakna upp.
Nej.
Alltså det är, ja. det är en oerhört speciell känsla. Man måste nog gå igenom det för man ska verkligen förstå magnituden av det.
Men har det här ändrat ditt synsätt på livet själv? Alltså, för det kan du ju göra också.
Alltså jag kan säga så att den natten så ändrade hela mitt liv. Alltså jag blev, det här hände när jag var 21 år gammal. Och det ironiska i detta är att jag har aldrig träffat min farfar. Och min pappa, han var också 21 år gammal när han förlorade sin pappa.
Oj.
Men hans pappa blev bara 52 år. Så att efter min pappa fyllde 52 och alla födelsedagarna därefter så har han alltid sagt att bonus, bonus, det är bonusår, det är bonusår. Just för att hans pappa bara levde till när han var 52. Men min pappa var 21 och jag var 21 när vi förlorade vår pappa. Och ja, jag tycker det, jag tror man måste förstå det alltså fullt ut. Då måste man ha någon liknande upplevelse. För annars känner man sig odödlig, som jag sa innan, när man hör att någon annan går bort och så vidare. Nu senast Lars Vilks.
Ja, det var typ igår, va?
Ja, det hände igår, ja.
För jag har inte läst om det
själv. Han är ju från
själv.
Mina trakter, ju. Ja. Så han är ju kär hos mig i alla fall, lite grann.
Vad har med rondellhundarna, va?
Ja, rondellhundarna. Men det är ju framförallt det som jag uppskattar mest som han har gjort. Man får tycka vad man vill om karaktärerna, ju.
Mm.
Men det som jag uppskattar mest är hans bygge, Nimis. Jag vet inte om du har varit där.
Nej.
Det är otroligt häftigt. Det ligger ett naturreservat som heter Kullaberg i Höganäs, som för övrigt är en av Sveriges finaste platser. Dels liksom utkiksplatser, för det ligger verkligen vid en udde, alltså klipp i udde. Det ser liksom inte ut som Sverige ens en gång. Och där i det naturreservat så har han ju byggt helt själv för hand, alltså en liksom, alltså maffig, alltså stor träkonstruktion liksom av grenar och plankor och så här, vet, som man kan gå upp i torn och lite så här grejer. Nimis är verkligen, har du vägarna förbi Skåne så åk verkligen till Kullaberg. Det är, jag tycker bland de finaste naturreservaten i Sverige. Så. Men nu har jag ju inte varit så högt upp. Jag har förstått att i Norrland finns det också väldigt många fina platser.
Mm.
Men det är... Det händer så plötsligt, men, och så tänker man liksom, ja, man tänker en gång, sen tänker man inte mer på det.
Nej.
Nu kommer vi glömma detta om en vecka, att han har gått bort, och så tänker man inte mer på honom.
Ja, nej, för att det är inte vår närhet på det sättet.
Alltså, förstår du? Mm. Och det är ju så, det har alltid varit för mig innan.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Men, han gick bort då 29 december. Och sen, likt väl så kom ju de här hyresvärdarna som ville ha in oss på det här köpcentrumet då. Kom då i februari året därpå. Och då var jag 21 år gammal. Och då kände jag mig redo att ta steget att öppna den butiken själv. Så jag pratade med mamma. Oviss och ung som jag var. Och hon stöttade mig i det 100%. Hjälpte mig till att förverkliga det. Och jag öppnade den butiken i november 2015. Så nästan ett år efter min pappa gick bort. Och den butiken har gått skitbra. Ligger mellan Malmö och Helsingborg. Och jag tror det var året 2017 eller om det var 2018 som jag såg filmen McDonald's.
Ja, jag har sett den också.
Och jag har ju hela tiden vetat alltså historien om McDonald's innan dess, men jag har aldrig sett filmen. Aldrig riktigt i detalj. Och efter jag såg den filmen så tänkte jag så här, men det här är ju, alltså det här är ju ett lysande koncept, Bengtssons ost, att göra franchise av. Och på den vägen är det. Och det var typ där och då som jag bestämde mig att jag ska göra en franchise-kedja av Bengtssons ost. För kollar man på liksom de ost- och delikatessbutikerna som finns idag i Sverige, de som är liksom duktiga och bra, oftast är det kanske de som kanske drivs av andra generationen. De har funnits där ett tag, de har stabil omsättning, de är nöjda med det, men det händer inte så mycket mer. Jag menar, kollar du i övriga Europa, så du räcker att gå till Tyskland, Spanien, Frankrike, alltså där finns det ju liksom rikssäckande, alltså ost- och delikatesskedjor som är specialiserade på detta, som är svinduktiga, och då liksom konkurrerar man liksom, det är liksom inte Maxi eller Coop eller då Carrefour, du vet, alltså,
exakt.
Alltså det är på en helt annan nivå, och jag liksom frågar mig själv, varför finns inte det i Sverige? Jag menar, ostar och delikatesser, det är någonting som går svinbra i Sverige. Alltså vi svenskarna, det ligger i vår kultur att ha en bit ost på bordet, vare sig om det är frukost eller om det är kvällsmat eller om det är eftermaten, så har du liksom alltid antingen din frukostost, eller liksom som lite nu ost och schacktallrik liksom. Och det ligger så rätt i tiden också. Så där och då bestämde jag mig, ja, men jag vill göra en franchise-kedja. Och sen öppnade jag min första franchise-enhet 2019. Och den är i Malmö, på Triangeln köpcentrum. Och den öppnade vi 2019. Och sen 2020 så sålde jag min butik som jag hade då centralt till en av mina anställda, som då blev franchisetagare nummer två. Och i samband med att jag sålde den butiken som jag öppnade då en gång i tiden, så kollade jag ju på andra möjligheter att expandera. Så jag hade ju fått kontakt med A6 Center i Jönköping. Och de tog kontakt med mig redan 2018 faktiskt, om en möjlighet att öppna. Och det var många diskussioner, men då hade jag också fyllt upp med etableringen i Malmö. Så sa jag, men vänta lite. För jag vill liksom bygga långsamt, stabilt och långsamt. Det är superviktigt, framförallt när det är en ny kedja också. För visst, man kan liksom smälla upp 10 butiker direkt. Men du vet, det är oerhört känsligt, du vet, vem som driver butiken, vilken liksom passion personen i fråga har, och hela den där biten. Liksom, pengarna är inte allt. Utan de måste liksom ha det naturliga, och just att vara en säljare, det är superviktigt. Så på den vägen är det. Efter förhandlingar med A6 då, så kom vi i hamn. Vi fick ett superbra läge på A6 Center, 1,5 meter ifrån Systembolaget. Det är ett öläge mitt i gångstråket i centrumet, och det här öläget ligger precis utanför Systembolaget, och mellan, alltså gången mellan liksom vår ostdisk och Systembolagets ingång, det är liksom 1,5 meter, 2 meter. Så det första du ser när du går ut ur Systembolaget, det är liksom 10-12 meter ost och delikatesser liksom. Så det är liksom handen i handsken, det är lite klippt och skuret för oss. Så den enheten tackade jag ja till. Och jag hade intervjuer med olika franchisetagare, men jag hittade ingen riktigt som kändes 100% bra. Och då stod vi ju i vägfallet där. Vad ska vi göra? Ska vi släppa lokalen och låta möjligheten liksom passera förbi? Eller ska vi flytta upp själva, jag och min sambo då, Mika, och starta igång den själv? Och det blev det sistnämnda, att vi ville inte släppa lokalen, för den är så jäkla bra. Och det var ett ändå obeprövat koncept att vara så nära ett systembolag. Jag ville veta, tänk om. Och det visade sig vara en helrätt satsning. Det är den butiken som omsätter mest av alla butiker i dagsläget. Och nu nyligen så har jag precis hittat en franchisetagare för just den butiken. Och han tar faktiskt över den butiken 1 november. Så as we speak just nu så är han i butiken på utbildning.
Okej.
Okay. Och ja, utbilda sig inför övertagandet. Och vad är franchise?
Ja,
det är inte många som vet.
För den som inte vet så.
Det är säkert många som inte vet vad franchise är. Franchise är ju faktiskt otroligt populärt och utbrett. De flesta kedjorna du ser i Sverige är franchise. Bara kolla, typ ICA Maxi. Mm. En sån grej bara. Eller Pressbyrån. Eller, alltså Team Sportia Stadium. Jag kan Naturkompani. Alltså det är liksom, alltså, de mesta är liksom franchise. Sen av enheterna så kanske det är några som drivs centralt. Men det är oftast franchise-enheterna som är lönsamma, som tjänar pengar också. Mm. Nej, så du vet, och jag tänkte mig liksom så här, varför ska det inte finnas en rikstäckande ost- och delikatesskedja i Sverige? För underlaget finns där, behovet finns där. Så det är min ambition att, att öppna liksom på fler ställen. Och nu när jag precis har sålt A6 Center så kollar jag faktiskt på nya lokaler.
Hur många har du nu i dagsläget?
Det är 4 butiker i dagsläget, varav den på Väla Centrum drivs av min mor. Och hon har ju jobbat med liksom osten sen 87 liksom. Och då kan du tänka dig hennes liksom knän, rygg, handleder. Alltså hon är helt förstörd. Hon skulle sluta senast igår. Men tack och lov så är det sista året hon kör nu. Så tar vi över den, jag och min sambo, när vi flyttar hem i januari. Så flyttar vi hem till Helsingborg och då tar vi över den och driver den vidare. Och vad är franchising? Franchising är egentligen, det är någon som har ett koncept som är unikt, som är lönsamt, som liksom fungerar och som man kan kopiera. Och det innebär att man franchisar ut ett koncept till en franchisetagare som då med eget bolag, eget företag, öppnar och driver en butik under Bengtssons Ost varumärke. Och genom att de gör det så får de bättre, alltså, inköpspriser. De får ta del av liksom hela kedjan, alltså infrastrukturen, hemsida. Nu dels håller vi på att göra en webbshop som också ska upp. Och det är något som de måste få ta del av då, som vi centralt står för. Liksom. Samtidigt som de betalar en avgift för att ha namnet. Just det. Baserat på omsättningen. Mm. Och där är ju också så att där vill jag heller inte vara för girig, utan jag vill liksom små bäckar små, och hellre att det ska vara lönsamt för franchisetagarna, för det är liksom det all grunden ska stå på, för det ska vara ett lukrativt koncept som inte är enkelt att göra, för det är så nischad bransch. Alltså tänk att öppna en underklädesaffär eller en godisaffär. Liksom det du behöver göra är att se till att allt ska vara påfyllt. Mm. Och liksom stå i kassan liksom. Och fint vitt. Men just när det gäller ost och delikatesser, det är en mycket svårare bransch. Dels den är mycket stramare och mer nischad. Plus att liksom varenda ost, den är gjord på en mjölksort du ska kunna. Varenda ost kommer från ett land som du ska kunna. Varenda ostsort är gjord på en specifik mjölk, om det är ett får eller ko. Och liksom smaken, karaktären, konsistensen, allt detta ska du liksom kunna i princip utan till, och plus gärna lite kuriosa om osten. Så det är liksom en hel värld. Och jag brukar säga att, alltså, det som vi gör på Bengtssons Ost är att vi säljer inte ost och delikatesser, utan vi utbildar folket. För det handlar om mycket utbildning, alltså just sprida kunskapen om ost, för det är som sagt en hel värld. Vad är opastoriserad, inte pastoriserad, alltså mjuka, hårda kittostar, vitmögelostar, blåmögelostar, grönmögelostar.
Då måste jag fråga här, i Italien,
exakt,
du vet vad jag är på väg, va? Så finns det den här osten.
Ja, det finns
larver, va?
Det finns 2 ostar.
Ja.
Var du på väg?
Ja, men det är den här med larver. Det finns en som innehåller larver på något sätt. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Har du ätit den?
Nej, det har jag inte gjort. Och det är ingenting jag hade heller.
Där går din gräns.
Ja, där går min gräns, alltså. Nej, det är ingenting jag hade velat. Absolut inte.
Nej.
Men Italien är bra på ostar. Alltså, jag menar såklart Parmigiano Reggiano, som är liksom deras stolthet. De har ju till och med de har ju sin guldreserv i form av parmesanhjul. Mm. Tror jag, eller något sånt. Jag tror det var när om, jag vet inte om det var någon, om det var någon brand eller om det var någonting som hände i Italien för några år sedan där stora delar av deras typ reservlager av parmesan gick bort eller något sånt, och man märkte det på Italiens BNP.
Alltså, jäklar, så pass.
Exakt, det är så pass. Alltså, de har ju typ parmesanhjul som en guldreserv i princip. Vilket är sjukt, men det, Italien är grym när det gäller ostar och delikatesser överlag. Mm. Men sen, det finns inget land som slår Frankrike. Frankrike är ostarnas land.
Varför? Vad är det som gör att Frankrike sticker ut där?
Det är för att de har så jäkla många ostar. De har otroligt många producenter av ostar. Dels små gårdsmejerier, en av världens största ostproducenter, Formi, är från Frankrike, franska. Och de exporterar till hela världen, alltså till Asien, till Dubai, alltså överallt. Och sen är deras ostar riktigt bra. Och de har gjort ostar i så lång tid, alltså. Just ost, alltså det sträcker sig tillbaka innan, alltså Kristus. De första liksom... första liksom bevisen på att ost fanns. Mm. Och då var det ju enligt myten så var det en handelsman på en kamel då genom Saharaöknen. Så hade han sin lilla då påse med mjölk i. Getmjölk. Och den här liksom så här vingades då, alltså så här, på kamelen. Och då liksom ystningen av osten blev ju då att löpen separerades. Och då när han smakade, det var nästan då som färskost i princip i den konsistensen. Så tyckte han det var skitgott. Och det är lite typ där det, och det var liksom innan Kristus. Så att det ligger långt, långt tillbaka i tiden just ost och delikatesser. Vilket är intressant.
Vad säger mamma om dina framgångar med Bengtssons ost?
Hon... stöttar mig jättemycket. Sen min pappa gick bort så har jag, alltså jag har ju alltid haft en jättefin relation till min mamma. Mm. Och alltid varit nära till, alltså min mamma. Men det är på något sätt som man har växt ännu tajtare. Mm. Även med mina syskon faktiskt. Men hon är min största förebild. Verkligen alltså. Och hon stöttar mig i allt det jag gör. Och hon säger alltid liksom, pappa hade varit så stolt och hit och dit. Men det, vet han, jag känner ju ändå att han är med mig. Precis som din bror är med dig i det du gör. Ja, han finns alltid här inne.
Jag tänkte fråga dig precis också, vad tror du han tänker om allt du gör?
Det är ju det att jag önskar att han kunde se mig. Alltså, men det gör han ändå, och han är med mig i det. För det är det att han har gjort att det går bra. Och att det ändå är lyckosamt. Så det är där jag lägger i princip all min tid när jag är på företaget och min tjej då, Mika.
Mm. Vad är framtidsvisionerna med Bengtssons ost? Jag antar ändå att eftersom att du gör det du gör så har du någon form av långsiktig plan också.
Alltså själva visionen och själva målet egentligen, det är en rikstäckande ost- och delikatesskedja. Alltså från söder till norr. Sen får man se hur många butiker det får plats i Sverige. Men det är väl det som är min egentligen långsiktiga mål och plan. Och det är långt, långt dit. De första 50 butikerna, det är de som tar tid. Medan de sista 20, de smäller man upp snabbt. Men det är just det. Det är svårt att hitta personer som kan driva en ostaffär. För du behöver liksom inte... Alltså, det räcker inte att du kan osten och schacken, utan du måste även kunna det administrativa också. Liksom, vad innebär det att driva företag? Det är många liksom som liksom, ja, men driver företag och det är enkelt hit och dit, många som gör det, bla bla bla, men det är mycket mer än vad man tror, alltså alltid från personal. Nu är det, vissa har ju inte personal och så här, men om du har personal i ditt bolag, så är personalhantering, och jag menar, visst, personalen är en investering, men det är också en kostnad, men det är också psykiskt påfrestande, för jag menar, är du ensamägare, du har hand om all personal. Du ska vara deras psykolog. Du ska vara deras bästa vän. Och plus deras chef. Mm. Och den kombinationen är lite svår ibland. Och sen utöver det så ska du sälja. Du ska veta dina produkter. Du ska göra inköpen. Du ska lägga allt på betalningsfakturor. Du ska bokföra, revisor. Det är så mycket mer än vad man tror. Och du har lagar att förhålla dig till. Och liksom och riktlinjer, allt från miljö och hälsa, liksom har riktlinjer på hur en butik ska drivas med säkerhet och så vidare, till liksom lagen om anställningsskydd. Alltså du måste läsa på om allt. Så att det är verkligen, du ska liksom vara en ostbutiksexpert, om jag säger så.
För det kan jag tänka mig är nog det svåra i det här, som du säger, nu är ju en person på utbildning, men det är ju inte, om du startar en McDonald's så behöver du inte en expertis i vad är den här osten gjord
exakt,
för?
Exakt.
Ska vara den här keddan eller den här ost. Ketchupen?
Nej, men
exakt.
Ost.
Exakt. Ja, det leder mig in till en annan fråga direkt. Vilka liksom ostar känner du så här, det här är inte ens ost? När folk börjar rekommendera ostar och det blir så här, nej men alltså det där är inte ost.
Ja, men du vet, ja, men ibland får man så här, ja, men som du gjorde någon gång, du skickade någon bild till mig på någon sån ICA-disk med förpackade ostar och jag bara tänker, fan alltså, vad gör du? Tänker jag inom mig själv. Men ändå försöker jag rekommendera typ den bästa som fanns. Ja. Liksom. Men det är ju så stor skillnad, för du vet, alltså grunden i Bengtssons ost, det är egentligen alltså själva kärnan i hela varumärket, det är egentligen egen lagringen utav svenska klassiska hårdostar, det vill säga Präst, Härgård, Grevé, Västerbotten i princip. De fyra ostarna, de lagrar vi ju själva. Bland annat, vi lagrar mer ost själv också. Men det är just att vi lagrar osten själv. Det vill säga, vi köper in osten, låter den kanske ligga ett år så att den hinner lagras, så att den får upp den, dels smaken som vi vill ha på den, och även liksom konsistensen, saftigheten, karaktären. Och det är ju det som gör även oss unika, du vet, för du har svårt att kunna hitta liksom en fin härgårdsbit som du har på mackan som smakar så mycket som vår gör och som är så jäkla god. Du kan nästan äta den i bit, alltså, för den är så fin i smaken. Och det samma gäller liksom Grevén, Prästen också, och även Västerbotten, att vi lagrar osten själv.
Hur gör man, hur är en lagringsprocess, så andrahandslagring kanske man ska kalla det, som ni gör då, att ni tar in en ost som redan är färdig och lagrar den igen? Hur går det till?
Exakt. Det är faktiskt relativt enkelt, alltså. Det mest jobbiga och svåra är att man ska betala ostarna lång tid innan man säljer dem. Så det gäller ju att ha kapital. Framförallt liksom under julmånaden, där har vi liksom, alltså, inköpskostnader som liksom skenar iväg. Och det gäller då att ha kapital för det. Så det är en sak. Men sen är det ju själva lagringsprocessen i sig är relativt, alltså, relativt enkel. Många, det beror på vad det är för typ av ost. Jag menar, säg ett parmesanhjul på en 40-50 kilo. Hur är det de väger? Riktiga hjul. Så räcker det egentligen att du låter den liksom stå svalt, och så kanske du vänder den en gång i månaden, i princip vända på osten bara. Det räcker. Sen om man vill påskynda lagringsprocessen lite grann, så höjer man temperaturen. Vi har ju till exempel Bengtssons karamellost som du gillar. Den varmlagrar vi i rumstemperatur, så den blir lite så här smörig, knäckig, nästan lite så smörkola-aktig i konsistensen, vilket gör den sjukt nice. Så själva lagringsprocessen just för hårdostar är ganska enkel. Alltså, jag menar, tänk dig själv, du köper de röda julostarna Edamer. Jag vet inte om du känner till.
Ja,
sådana röda bollar, du vet, från Holland. Väldigt milda, smakar knappt någonting alls. Men nästa gång du köper en sån, köp en extra, lägg undan den i kylen till nästa jul och öppna den då. Det är en helt annan ost. Och du behöver inte göra så mycket, du kan bara glömma den egentligen. Och det är en helt annan ost. Och den håller sig så fin, för att du har ju parfym runt om den, alltså vax. Så länge liksom inte vaxet liksom är något hål i vaxet eller sprickor eller så här, så håller sig liksom den helt intakt. Det som händer med osten, det är ju att vätskan dunstar lite bort. Så själva osten blir ju inte riktigt lika krämig. Den blir snäppet torrare, men den är ju fortfarande en väldigt krämig osten där i damen ändå. Oavsett hur du vrider och vänder på det, så är det ju en relativt mild ost. Men liksom efter ett år den har legat, så blir den lite torrare i konsistensen, men framförallt smaken, att den får en helt annan karaktär. Det blir, alltså, och jämför du de två ostarna då, alltså det är som natt och dag, verkligen.
Är ost och, som vin, att man kan lagra det väldigt länge, eller hur? Under rätt förutsättningar.
Absolut, absolut. Det skulle jag säga. Du kan ju inte lagra det. Alltså du kan inte lagra en ost liksom i 60 år eller 70 år. Det är nog lite too much. Men
Jag köpte den här damen 1930. Fan vad gott det ska bli.
Eller hur, eller hur.
Fick den i födelsedagspresent när jag föddes. Nu är äntligen 70 år sedan.
Exakt, nu öppnar vi den. Nej men alltså, jag menar flera år kan man absolut göra. Men sen också beror på storleken på osten. Är de mindre ostar så går det snabbare. Är de större ostar så går det långsammare. Men jag menar, du kan ju, alltså det finns ju parmesaner som du kan laga i 6-7 år. Det är att den blir liksom, då blir den snustor och det blir så mycket smak i den. Så den ligger precis bara liksom faller i sönder.
Men det kanske är det bästa då just för pasta, att den får verkligen laga länge alltså, så att den faller sönder.
Ja, alltså jag tycker skulle göra alltså nu använder jag parmesan, alltså jag och min sambo, jag tror vi snittar alltså utan krydd, alltså så snittar vi säkert en 700-800 gram parmesan kanske i veckan.
Jag tror du säger i månaden.
Nej. Kanske per vecka alltså. Jävlar. Vi har parmesan till allt i princip. Ja. Framförallt nu också. När vi flyttade upp till Jönköping och öppnade butiken så vägde jag 87 kilo. Och efter typ 8 månader så var jag uppe i 105 kilo. Men det är också för att, du vet, uppe i Jönköping, man isolerar sig helt och hållet. Vi känner inte en enda. Det är bara jag och min sambo där. Så vi umgås bara med varandra. Och du vet, vi har inte tränat. Det har varit mycket snabbmat. Det har varit mycket hamburgare. Jag älskar hamburgare. Det är min favoritmat typ. Och sitta stillande. Jag har jobbat mycket bakom butiken. Administrativt. Medan min sambo nu på senare tid jobbar bara i butiken och är butikschef. Och jag var uppe i 105 kilo. Så nu har vi faktiskt börjat på keto-diet. Mm. Testat i alla fall. Vi har hållit på i 2 månader blev det nu. Och jag är nere på 92 kilo. Från 105 på 2 månader. Och då, det enda vi äter, det är i princip bara sånt här. Mm. Alltså ost, charkuterier och liksom fet mat. För egentligen, alltså kroppen, för att överleva så behöver du behöver fett för att överleva. Du behöver protein för att överleva. Men du behöver inte kolhydrat för att överleva. Och i den ekvationen någonstans. Alltså jag kan ju inte leva utan kolhydrat. För det är säkert gott. Alltså pasta, bröd, pizza. Alltså you name it.
Hamburgare med bröd.
Hamburgare, exakt. Alltså man vill ju inte ha en jävla salad wrap.
Nej.
Alltså man vill ju ha brödet. Men just det här också att kolhydrater och fett. Varför ska kroppen egentligen ta energin från kolhydraterna när fett innehåller mer energi per 100 gram? Då 100 gram kolhydrat, 100 gram fett, så innehåller fett mer energi per 100 gram. Och då är det egentligen ologiskt varför kroppen ska ta energin från kolhydraterna. Det är precis som att proteinet innehåller inte lika mycket energi som kolhydrater och fett, och kroppen tar inte energi från proteinet.
Jag har också gjort det där, jag gjorde det för några år sedan. Så körde jag väldigt mycket liksom köttdiet och det var extremt lite kolhydrater.
Mm.
Det gav effekt, verkligen. Jag gick ner i vikt. Mm. Däremot när jag boostade in med kolhydrater igen, då började jag bygga muskler rejält. Då var pang, sa det bara.
Mm.
Så jag tror det blir så här kombon och lite vad man vill skulle jag nog säga. Men att gå ner så vet jag, för mig funkade det.
Alltså det här var egentligen bara för att gå ner. Min målvikt är någonstans mellan 85 och 90 kilo.
Mm.
Så jag är snart där. Men sen är det kolhydrater som jag kommer att bygga på igen ju. För jag, alltså, utan det, men det ska vara rätt mängd. Jag tror ändå jag ska försöka äta väldigt mycket fett.
Mm.
Och sen är det ju såklart vad du äter för fett. Det finns ju bra fett och dåliga fett.
Ja, men verkligen.
Men just ost och delikatesser har vi gått loss på nu alltså.
Ja, men det förstår jag också när ni jobbar med det.
Men sen blev det också så, du vet, många förra så liksom, många kunder så, äter du mycket ost på jobbet, vet så här. Alltså när man jobbar med det så blir det inte så.
Nej.
Alltså det är klart, första veckan på det nya jobbet i en godisaffär, det är klart som man går loss. Men efter du har jobbat i en godisaffär i liksom 10 år, det räcker liksom. Man smakar de nya ostarna som kommer in. Man har sina favoriter lite grann då och då. Man tar med sig lite så här gott, vet, när man sitter här och snackar, det är perfekt. Men just på jobbet, då käkar man inte så mycket ost alltså.
Nej. Nej, men det kan
när man väl är där liksom on point.
Jag vet att du och jag kommer ju gå loss på den här när inspelningen är klar. Vilket den i princip är, ser jag rent tidsmässigt. Men jag tänker så här.
Vi har inte gått igenom någonting knappt.
Jag vet, det brukar vara så. Det brukar vara så. Men jag tycker ändå att vi har rört vissa rätt ämnen. Jag vet att de som lyssnar är nog nyfikna på ett annat ämne också. Men jag känner att den här gången så blev det här. Det här blev rätt grej. För börjar vi gå in på en annan sak nu, då kommer vi landa i en helt annan podd.
Exakt.
Men det kanske är ett annat samtal som vi ska ta lite längre fram.
Mycket möjligt.
Helt enkelt så. Men jag tycker det är superspännande med hela grejen. Jag har lärt mig grymt mycket om ostar och det är intressant att höra hela din den här alltså business-sidan, för jag tror att många har en annan bild av dig, av den de har sett i tv, men jag tror att här nu så får de en helt ny bild av dig. Jag tror att det är mer fräscht uppfriskande att få, tack, men du har öppnat upp dig om din sorg, din pappa, din bortgång. Du har delat mer om historien, om liksom hela ostbiten, Bengtssons ost och er familj, och jag gillar det här. Jag tycker det är snyggt. Och det är kul att höra att du sitter på ett härligt driv. Alltså. Jag blir inspirerad av dig och höra hur du tittar framåt och hur du vill göra någonting som just nu inte finns i Sverige, men det finns i många andra länder. Och det är att göra franchise-grejen. Och jag måste säga själv, jag har ätit av de här produkterna och jag kanske partis, men det är verkligen grymt gott. Alltså. För jag gillade när du skickade den här listan också.
Exakt, ja. Du måste fatta vad det är liksom.
Ja, men var jag var så, fan, det här är nice. Jag får liksom en lektion också i vad det är jag ska äta, vilket är fint. Det är kul, ja, att få det här lite.
På 5 minuter, men...
Ja, men jag menar, för det oskolade människan är just för mig, så blir det ju verkligen så här, oj, exakt. Nu vet jag verkligen vad jag trycker i mig istället för bara, här är 5 olika ostar, den ena har mer salt, den andra mindre. Nu blev det ändå en story bakom, någon förklaring vad det var. Så nej, jag var väldigt positivt överraskad. Och det var,
alltså, jag har alltid sagt, vet, alltså, sen pappa gick bort, så har jag alltid sagt att jag ska ha första miljonen innan 30. Sen pappa gick bort så har det drivet, alltså, det var nästan då det drivet kom. Alltså, jag vill alltid säga att jag ändå alltid haft det. Vet, jag kommer ändå från en företagarfamilj. Både min pappa och mamma är från Ungern. De är väldigt fattigt uppväxta. Någonting som jag aldrig kommer att glömma är liksom, som min pappa berättar, när han kommer hem från liksom skolan, skorna börjar bli liksom små på honom. Tar hans pappa då, min farfar då, tar skon, klipper hål där framme så tårna sticker ut, så att han ska kunna fortsätta använda dem. Alltså, på den nivån är det. Och de har liksom alltid varit företagsamma och haft en arbetsvilja och moral utan dess like. Efter liksom hela dagars jobba så går de på nätterna och städar kontor och så vidare. Alltså, de jobbar kanske 16-17 timmar om dygnet liksom, under en period, inte liksom flera år, men säkerligen x antal år. Men när min pappa gick bort, då kände jag verkligen att nu är det dags att lägga in det här drivet som jag ändå har haft undermedvetet någonstans. Och det var på något sätt att jag fick en kick i röven liksom, för att köra igång.
Ja, jag tror att om 10 år när vi sett oss här, då är det något annat. Alltså.
Exakt, exakt.
Det är någonting,
då kommer du till mig.
Ja, exakt. Då kommer exakt. Jag med filmcrewt. För att sätta oss i palatset uppe i Boden där.
Och exakt.
Nu har vi åkt igenom hela långa landet nu här. Nej, men det ska, som sagt, jag har sagt flera gånger, det ska bli väldigt spännande att följa. Det har varit jätteroligt att höra din story och höra det här, och jag önskar verkligen all lycka.
Tack, Paul.
Och så får vi se hur stort, eller liksom, var finns ändå hållplatsen för Bengtssons ost, det får se.
Ja, det är spännande.
Om man inte redan följer dig, hur hittar man, det kanske mer Bengtssons ost, eftersom att du har tagit lite lugnare med sociala medier. Du får välja själv vilket du vill promota här, kanske båda eller allt.
Ja, nej, men alltså, framförallt Bengtssons ost vill jag ju promota. Jag tycker också det här med sociala medier, att alltså det, jag tycker det är den, alltså, enskilt största boven, ja, till psykisk ohälsa som vi har här i Sverige. Alltså, psykisk ohälsa, jag vill inte säga att det fanns inte för 20 år sedan, för det fanns, men det har inte krypit ner så ungt i åldrarna som det gör nu. Och framförallt i den, alltså, utsträckningen. Och det, alltså, jag själv har inte mått dåligt i mina sociala medier. Jag har aldrig haft alltså någon psykisk påfrestning eller så här att pressa att nu måste jag lägga upp content och hitta dit, utan jag har alltid haft det som en sidogrej och tyckte det var kul. Det var lite perioder. Men nu är jag inne i en period där det kommer i andra hand. Där jag inte lägger ner så mycket energi på det längre. Däremot något som jag saknar, det är ju mina ostvideos. Mm. Jag vet inte om du har sett några av dem. Så det kan mycket möjligt att det kommer några ostvideos på mig i framtiden på min Instagram. Men mycket mer så blir det nog inte. Men framförallt Bengtssons ost vill jag lyfta. Mm. Så bor ni någonstans närheten av en affär, så är det värt ett besök.
Jag tycker. Kolla in dem. Kolla in ostarna. Ludvig, jättetack för att du kom hit och har delat väldigt öppet och fritt. Och nu ska vi äta en massa
skärk. Nu ska vi gott oss.
Ja, men verkligen. Om det är första gången ni lyssnar på den här podden, glöm inte att scrolla igenom, så kommer ni hitta en massa andra intressanta intervjuer. Kolla in Bengtssons ost. Följ gärna mig på sociala medier @paulelvaje. Med det får jag väl säga tack för den här gången, och varför inte köpa en skärktallrik någonstans och njut av lite schysst.
Jag ska rätta det där, det var fel.
Ja. Intern humor, det kom fram. Vi vet, ni vet inte. Tack för den här gången.
Tack.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.